Ja, det där var en låt som var populär just det året och som låg på 10 i topp och till och med låg etta på 10 i topp. The Legend of Xanadu med David E. Dosey, Biggie McIntitch. Fem stycken roliga herrar som hade det här roliga namnet och hade massa framgångsrika låtar under den här tiden. Ja, 1968, då hade jag tagit studenten. Jag hade gjort sommartjänstgöring på T1 i Linköping. Och nu i augusti så påbörjar jag studier på GH i Örebro för att bli idrottslärare eller gymnastikdirektör som det hette på den tiden. På GH så var det fortfarande uppdelat i pojkar och flickor. Vi hade undervisning separat för grabbar på ett visst sätt och tjejerna på ett helt annat sätt. Och ibland träffades vi och hade dans tillsammans. Så vi hade ju folkdans, social dans och så vidare. Men i övrigt kan man väl säga att vi var separat och hade olika pedagogik och övningar för respektive grupp. Och när vi kom ut och började jobba sen några år senare så hade vi nästan alltid undervisning i separata pojkklasser eller flickklasser. Man hade kanske två klasser som man körde ihop så att man hade pojkar från två olika klasser och tjejerna från två olika klasser. Och då var det ungefär 30 elever, 30 grabbar och 30 tjejer på det här sättet. Det där förändrades ju så småningom. I slutet på 70-talet kan man säga det började tränga igenom. Och det blev ju en förändrad undervisning. Och jag som grabb, jag var inte speciellt förberedd för att ha då tjejer. Så att det var lite svårt i början när man skulle undervisa tjejer i idrott och hälsa. Och vi fick lära oss av våra kvinnliga kollegor och vi lärde dem hur man gjorde med grabbar. Men det var ett nytt fenomen naturligtvis. När det började komma så var det faktiskt inte egentligen av pedagogiska skäl utan det var nog mer av praktiska skäl att man som schemaläggare tyckte det var rätt krångligt att lägga två stycken klasser samtidigt för det var ju tvungen att passas ihop då om man skulle få upp 30 elever, 30 grabbar och 30 tjejer. Så det komplicerar ju och banda upp schemaläggningen säkert en hel del. Men på den tiden så var det ju väldigt mycket fokus på prestation och vi också utbildades att kunna alla olika typer av övningar inom framförallt gymnastik. Gymnastiken var jättestor på den tiden och man kan säga inom gymnastik och idrottsämnet så från början så dominerade den här gymnastiska färdigheten och det man undervisar i skolan. Det var i första hand gymnastik, redskapsgymnastik och fristående gymnastik. Och så hade man kanske lite boll på slutet. Men det blev liksom en konkurrens mellan gymnastik och gymnastikförbundet och de andra idrottsförbunden och de ville nog att vi skulle ha in mera boll och andra idrotter. Och så efterhand så kom det ju en förändring stegvis där det blev mer och mer all annan idrott och mycket mera bollspel. Så småningom kom också dansen tillbaka. Grabban hade inte kört mycket dans tidigare då i sin undervisning, men nu så småningom så börjar man att samarbeta mellan kvinnliga och manliga lärare och låta eleverna träffa varandra och lära sig dans tillsammans. Och det blev slutet, mitten på 70-talet och framåt så blev det ju där mer och mer populärt och viktigt. Och jazzdansen kom in, vi kallar för jazzdans. Jazzgymnastik fanns det någonting som hette. Men musik och dans kom in som en ganska viktig del. Och musiken var väl egentligen redan på GH en väldigt viktig del när vi fick förbereda lektioner. Då skulle man kunna analysera musikstycken som var lämpliga att röra sig efter och göra exakta program till dem. Någonting som faktiskt så småningom utvecklades då i aerobics och alla dessa program, motionsprogram kallar vi det för länge, och motionsprogram med Bedrup på TV, men också alla dessa träningsstudios som nu började dyka upp. Det kommer ifrån den svenska, tror jag, traditionen av att ha gymnastikprogram med musik. Och det här med träningsstudios, det, på den tiden när vi var på GIH då, på slutet på 60-talet här, så det fanns nästan inte. Men efter att jag hade gått ut med en utbildning och jobbat lite grann, så tog jag sabbatsår, jag var i Amerika, och där fick jag kontakt med en person som jobbade på en träningsstudio i Hollywood. Och hon sa att det var filmstjärnorna som behövde träna upp sig och hålla sig i form, och då vill ha speciella program, och speciellt de här då typerna av program som vi faktiskt hade haft i Sverige. Och den svenska som startade det här, och det var ju lite intressant faktiskt, för att ifrån det, och det här var då alldeles i början på 70-talet tror jag, ifrån det så utvecklades det här med träning i studios och att man kunde ta betalt för att låta folk komma och träna, och så byggde man ut det med gym, och så kom det olika typer av träning, det kom step up och alla olika typer av rörelser till musik som framförallt att ta sikte på att träna kanske kondition, samtidigt som man också dynamiskt tränade musklerna naturligtvis. Men det fick vi väldigt mycket träning på GH, och det var väl ändå av godo kan man väl säga då. Man kan väl säga att på vår tid fick vi ju rätt mycket organisation, alltså man fick lära sig hur man startar en lektion då för att få lugn och ro. Så man satte ju eleverna ner, och man satte dem gärna i en viss ordning så att de visste precis vad de skulle vara när de började. Och ja, vi fick rätt praktisk utbildning i hur vi hanterar eleverna som människor och hantera eventuella konflikter och svårigheter och så vidare. Och den delen var nog ganska värdefull faktiskt. För när vi väl kom ut så tycker jag att det gick rätt bra att hantera eleverna.
Om man ska ta någon viktig grej då från utbildningen. När vi strax innan vi skulle gå ut till skolorna, alltså var färdiga lärare, så våra ganska entusiastiska lärare på GH sa att nu måste ni gå ut och missionera för det här att alla måste röra på sig. Ni måste se till att fixa att man bygger idrottshallar och simhallar och så vidare. Gå ut och engagera er. Se till att ni får alla på fötter. Så att vi hade en viss entusiasm och en känsla av att det var viktigt vad vi gjorde för någonting. Och när vi väl kom ut så var det ju så att det var rätt svåra förhållanden. Många av oss kommer till ställen som inte har någon riktig gymnastiksal eller har en väldigt liten gymnastiksal. Jag själv kom till ett ställe där det var egentligen källar, lokaler, skyddsrum som vi använde oss av och en aula som man plockade bort stolarna och det hade betonggolv och inte några fasta redskap och så vidare. Men efter att ha engagerat mig i debatten i trakten så, och skrivit i tidningar och sånt där, så bara efter några år så kom det en jättefin sporthall med simhall och vi kunde köra den utbildning som vi, eller undervisning som vi hade fått, som vi har förberett i vår utbildning, och det var väldigt, väldigt positivt. En sak som jag tycker var påfallande, som vi kanske bidrog till i alla fall, var att ifrån att det hade varit väldigt prestationsinriktat både på utbildningen, på GCI och sen GIH då, och i själva skolundervisningen i ämnet som heter gymnastik, lek och idrott. Det var ju det att vi förändrade det hela och tyckte att vi måste i första hand se till att det här är hälsosamt. Att få ungdomarna att röra på sig och röra sig på olika sätt. Och ha massa olika möjligheter, för att alla kan tycka om någonting, men vi måste ha möjligheter att presentera väldigt många olika varianter. Just den möjligheten fick jag då i Norra Hammar där jag var, i den här nya sporthallen som var alldeles utmärkt. Man kunde under samma lektion, efter att man kört en uppvärmning och kanske lite allmän motion, så kunde man dela upp, och en del kunde köra volleyboll och någon kunde köra badminton, någon bordtennis och någon kunde köra dans framför en spegel som fanns i ena sidan av lokalen. Det fanns enorma möjligheter att variera och att låta eleverna faktiskt välja sina aktiviteter. Och det visade sig att det hade väldigt lyckat resultat. Det gick bra. Folk blev intresserade och vi tonade ner det här med prestationen. Men de blev väldigt aktiva och, som vi uppfattade, var väldigt intresserade av det här med idrott. Och idag kan man ju säga att väldigt många ändå har förstått betydelsen, den här hälsomässiga betydelsen av idrott och träning och fysisk aktivitet. För att idag är det ju inte bara, det är inte bara idrott, utan vi försöker tala om att den fysiska aktiviteten är viktig. Och den kan ju bestå i att man vaktar en tvååring, eller att man gör trädgårdsarbete, eller promenerar. Och sen finns det ju utegym, och det finns många olika sätt att vara fysiskt aktiv, förutom de rena idrottsliga grejerna naturligtvis. Och att vi ska vara aktiva i hela vårt liv. Vi slutar inte när vi är 60 eller 70, tvärtom. Vi håller på så länge vi kan stå upp. Och vi måste motverka sittandet. Och ställa oss upp och röra på oss när vi känner att vi har fastnat för länge framför datorn eller framför tv-apparaten. Okej, men det finns så mycket att säga om det här, men att det har varit, vi hade ett jubileum då, vi hade varit ute i många, många år naturligtvis, och nu var de flesta helt pensionerade naturligtvis, det var pensionärer som möttes, men det fanns en glädje fortfarande, och alla som träffades där, vi tyckte faktiskt att det var ett underbart yrke, att det var härligt att få ha varit med om utvecklingen under den här perioden. Och det var väldigt kul att träffa varandra naturligtvis. Men budskapet var, se till att röra på er, eller vi rör oss så mycket vi kan. Vi får inte bli stilla sittande, och vi reser oss från stolen då och då, även när vi läser något jätteintressant eller ser något jätteintressant på tv eller framför datorn. Och jag önskar alla en trevlig fortsättning på veckan. Hej då!